Då ska vi läsa från Apostlagärningarna kapitel 9, vers 1 till och med 9. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten, men de såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack.
Vi ber tillsammans. Tack Gud för ditt ord. Vi har levt i temat med möte med Jesus nu här från påsk och fram till den här söndagen. Och Gud, vi ber att texten som vi har läst nu, det här gudsmötet, att det ska få öppna våran blick för vem du är. Och att vi ska kunna öppna våra hjärtan och våra sinnen så att vi förstår vad det betyder. Gud, tack att du som mötte Saul, du vill möta oss. Vi tackar dig för att gudsmöten är inget historiskt vi läser om, utan det är en verklighet vi lever i. Amen. David Fiske heter jag och är pastor här i församlingen. Och jag har ett problem. Det här är inget stort problem, kommer ni få höra. Men ett litet problem när jag kollar på en film som jag tycker mycket om eller läser en bok som är en favorit. Det är ju att man, eftersom man redan har sett den, vet hur det kommer gå. Så när jag kollar på Batman's Begins, jag har ju en sån t-shirt på mig idag, då vet ju jag hur det ska gå för Bruce Wayne som sitter i fängelse och verkar vara en skurk, att han ska få bli den som bekämpar skurkarna. Om jag kollar på Sagan om ringen så vet jag redan att den här märkliga figuren Gollum kommer ha en avgörande viktig roll på slutet. Nu spoilar jag massa filmer för er på rad här, bara så ni vet det. Eller om jag kollar på den fantastiska tv-serien Breaking Bad så vet ju jag redan att den liksom stillsamma högstadielärarens i kemi kommer bli en stor liksom knarkbaron på något sätt. Och kollar jag på den lite obskyra men fantastiska filmen från Island, Metalhead, så vet jag att de där hårdrockstyperna som bränner ner en kyrka kommer inte att få möta det de tror, utan förlåtelse och upprättelse. Jag vet hur det kommer sluta. Och då ser man ju hela filmen eller läser boken på ett annat sätt. För man kan inte bli förvånad. Det problemet har ju även jag när jag läser i Bibeln. Jag antar att första gången jag fick höra att tala som Paulus, då var inte jag född än. Antagligen. Jag vet ju inte första gången jag närmar mig den berättelsen. För den har alltid liksom funnits med mig. Eftersom jag har vuxit upp med tron. Därför så är det så viktigt för mig och så härligt när jag får läsa Bibeln tillsammans med någon som möter det för första gången. Och så får jag liksom låna den personens förvåning eller följdfrågor, för jag kan inte tänka och känna som den. Och för ett gäng år sedan så fick jag följa ett helt gäng killar framförallt som kom som asylsökande i den här stora vågen 2015. En del var kristna, en del blev kristna, en del tog steg till tro under de där åren. Och då hade vi bibelstudier minst en gång i veckan. Och då funderade jag på hur ska man närma sig Bibeln med de här då? Och då lånade jag ett studiematerial av en vän till mig som har varit missionär i Etiopien bland liksom onödda folk mitt ute i ingenstans. Som inte är ett västerländskt perspektiv på där man tänker olika ämnen och så analyserar man olika viktiga frågor. Utan där man lever med berättelsen från början till slut och så får berättelsen vara poängen. Och då jobbar vi med det. Så vi fick leva med berättelsen steg för steg. Och så kom vi då till apostelgärningarna. Och så den kristna församlingen föds. Och så blir det den här förföljelsen som drar igång i apostelgärningarna 7. Stefanos, en av lärjungarna, han dödas. Och då är det första gången då mina nykristna vänner som kommer från olika muslimska länder får höra Saul, det namnet. För han står där, han är med, godkänner den här steningen. Och sen så kommer fortsättningen där den här förföljelsen ökar. Och mina vänner, de känner igen sig. Hotet om stening, det har de från sina hemländer. Det begreppet känner de till. Och Saul verkar liksom växla upp i det här. Han sätter folk i fängelse, män och kvinnor som har blivit kristna. Och mina vänner, de känner igen det här också. Från sina hemländer, Afghanistan, Iran, Pakistan och så vidare. Gå ut med en kristen tro. Då finns det någon religiös fanatiker som vill sätta dig i fängelse. Då råkar du illa ut. Och sen så växlar Saul upp ännu mer. Och sätter inte bara folk i fängelse där han är. Utan nu vill han åka ända till Damaskus. För att även där sätta kristna i fängelse. Och mina vänner känner igen sig. För det här var ju ungefär vid samma tid som, kommer ni ihåg, ISIS bytte namn till IS. Först hette de Islamiska staten, Irak och Syrien. Och det var liksom där de tänkte få en islamstart. Sen så var de lite högmodiga, fick storhetsvansinne och döpte om sig bara till IS, Islamiska staten. För de skulle ta över hela världen, kanske var deras idé. Så de expanderade. Och vi något år där så var de ju precis på väg, IS-krigarna, till Damaskus. Så mina vänner kände igen också det där. Här är det någon religiös fanatiker som vill ta sig till andra ställen för att begränsa friheten för andra i Guds namn. Så det här var liksom hemmaplan för mina vänner, märkte jag. De förstod sig på Saul för de hade mött och de hade flytt från sådana som han. Och så kom ögonblicket där vi kommer till kapitel 9. Och så fick jag titta in i mina vänners ögon när de förstår att Saul och Paulus, som de redan hade koll på, vars brev en stor del av Nya testamentet, att det var samma person. Och det var djupt överraskande för dem. Det tror jag var en väldigt viktig lektion för mina vänner och för mig, vad kristen tro är. Att Saul, den som andades mordlust mot de kristna, var den som fick vara med och var en jätteviktig pusselbit i den första kristna kyrkan. Det är så oväntat och så märkligt och så mycket Gud. Men jag hade svårt och liksom, jag behövde mina vänners draghjälp för att förstå hur häftigt det var. I kapitel 9 så har vi läst inledningen. Sen finns det även två händelser till som vi ska stanna vid. Och där blir det tre platser i Paulus omvändelse. Saul som blir Paulus. För det händer inte bara i de här 9 första verserna. Utan det finns en fortsättning. Men vi börjar där. Vid vägen. Det är platsen för det oväntade och kanske då i det här fallet förvirrande eller uppslitande gudsmötet där Paulus förstår att som han har tänkt, det stämde inte, men han har inte helt landat i vad han ska sen och vad det betyder för någonting. Någonting har startat i hans liv. Saul vid det här tillfället, han älskar Gud. tog sin tro på största allvar, gjorde precis som det stod i det Guds ord han hade, Gamla testamentet. Han ville skydda och hjälpa sitt folk. Han är ingen ond människa här i relation till hur han förstår sin tro och förstår vad Gud vill. Att få bort de här kristna som kallades för vägens folk, de som följde en annan väg, det var ju viktigt för Paulus för att skydda Israels folk, för att skydda tron på Gud, så att inte de här lögnerna som han förstod de talade om. Det var att ta ansvar för Saul. Men i det så ville Jesus ändå nå honom. Och en av de här killarna som jag satt och läste Bibeln med under några år där uppe i skogarna i Bergslagen, han har en berättelse som inte är som Paulus berättelse, men något liknande. Första gången min vän då från Afghanistan började läsa i Bibeln, det var så här att han gick på ett universitet och där skulle han skriva en text, och han valde att skriva en väldigt kritisk text om hur dålig kristen tro var. Det var hans text. Han sågade kristen tro med massa olika argument. Och så var det någon, jag tror det var en lärare, som hade läst den här texten och sa: ja, det är bra om du vet vad du kritiserar innan du gör det. För han hade ju inte koll, för man kan inte ha så bra koll om man växer upp i ett land där det är förbjudet att läsa Bibeln. Så han kritiserade något han inte visste vad det var. Så den här läraren gav honom ett Nya testament och sa: läs först, så kan du kritisera sen. Det är ju en ganska bra... Väldigt många debatter på nätet skulle bli annorlunda om man använder den enkla pedagogiken. Ta reda på först och kritisera sen. Men det där gjorde ju då att min vän fick Nya testamentet. Och det var ju gott. Han trodde ju inte på det, men han började läsa. Men vad händer om man har ett Nya testament i ett land där det är förbjudet? Jo, han var tvungen att fly. Han var tvungen att dra och hamnade då i Sverige. För de religiösa fanatikerna tar ju inte hänsyn till att han inte läste Bibeln för att han trodde på den, utan för att han ville hitta bra argument för att kritisera den. Det spelar ju liksom ingen roll. Han hade fel bok. Och det var hans startpunkt för att hamna här i Sverige och här i lugn och ro få utforska den där boken och landa i en tro. Och inte så konstigt har han blivit engagerad i att få hjälpa personer som var som han att börja tro och förstå vad kristen tro egentligen är. Han har ägnat många timmar åt att debattera och försök att hitta rätt argument för att beskriva sin tro. Så fick det börja för min vän som var så kritisk. Och Paulus fick börja där han var. När Paulus möter Jesus så gör han ju faktiskt det. Han är tillsammans med andra. Och de andra ser att det händer någonting. Men det står att de inte hörde vad Jesus sa. Så verkar det ofta vara i ett gudsmöte. Det sker på något sätt alltid personligt mellan mig och Gud. Andra kan se på ytan att någonting kanske pågår och händer. Antingen i en specifik stund eller över en tidsperiod. Men här så är det så tydligt att de inte anade vad som hände och de kunde inte höra vad som hände under ytan. Så funkar ofta ett gudsmöte. Och efteråt brukar det vara alldeles omöjligt att kunna sätta bra ord på det där. Hur kändes det här? Hur blev det? Det är inte enkelt. Men det finns någonting med det, att det är du själv, jag själv, som möter Jesus. Och det får vi göra där. Det finns en, och man kan göra det i närheten av andra, men inför Gud står vi där. Det är väldigt tydligt att det här sker inte på Paulus initiativ. Han har ju inte tagit kontakt. Vi får inga ledtrådar att han har liksom, är nyfiken på Jesus. Han är ju helt klart bestämt på att Jesus är en stor lögn och död för det första, och att all undervisning om honom måste bort för folkets skull. Utan det här är ju på Jesu initiativ. Det är Jesus som gör att det här blir ett gudsmöte. Jag tänker att de kristna runt omkring undrar om de bad för Paulus att han skulle göra ett gudsmöte. Vågar man ens tro det? Är det så man ber? Ber man kanske bara skydda oss ifrån honom? Men hur som helst så blev det ett gudsmöte. Och Jesus presenterar sig som: jag är Jesus, den du förföljer. De där orden innehåller väldigt mycket. För de orden betyder ju då att om du undrar vad Gud håller hus, och så möter du en kristen person, så är alltså då Jesus där. Om vi ska ta Jesus på orden här. Och om du har en person i din närhet som du känner, den här måste ju få möta Jesus, och så går du till den och är nära den personen, så är i så fall då Jesus där. Enligt vad Jesus säger här. Jesus säger någonting stort om den kristna gemenskapen, nämligen att vi kristna och Jesus, det kan man inte hålla på att separera. Det hänger ihop. Förföljer man den kristna kyrkan, så förföljer man Jesus. Möter man en troende, så är det ett möte med Jesus, enligt honom själv. Det ska vi tänka på för den som är troende. Så kan vi se på oss själva. Och så ska man tänka i mötet med en troende. Så här börjar det. Så kan man tänka ju, ja men, det här dramatiska, fantastiska mötet med den uppståndne Jesus, då var det väl klart sen. Hans omvändelseprocess. Nej, den hade ju bara startat. Och vi ska läsa i ett par sammanhang det som händer sen. Och från vers 10 så läser vi: i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och som är från Tarsus. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk, och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av heligande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när han hade ätit återfick han krafterna. Nu är platsen, inte vägen, utan nu är han i Damaskus. Och det är platsen för helande och för möte med troende och plats för upprättelse. Man kan tänka så här: varför räckte det inte med mötet där på vägen? Varför räckte det inte med att möta Jesus? Det är ju en rimlig fråga. När vi läser evangelierna så är det många möten med Jesus som börjar så här, att en person har ett problem och så kommer Jesus med lösningen. Det kan vara någon som kommer med skuld och så får en förlåtelse, och så kommer en person och är lam eller sjuk, och så kommer Jesus och helar. Eller så kommer någon som är blind och sen så kan den se. Här är det ju tvärtom. Här kommer en person som ser, och mötet med Jesus gör honom blind. Åtminstone med de fysiska ögonen. Det blir ju tvärtom. För mig är det här en liten hint om hur viktig den kristna gemenskapen är. Mötet med Jesus är fantastiskt och kan förvandla allting, ställa liksom saker i nytt ljus. Men för att förstå vad det betyder, för att kunna landa in det i livet, då behöver man möta andra och få samtala med, få diskutera med, få be med, få se vad det innebär att vara en kristen. För ett gäng år sedan så lyssnade jag ofta på de här podden med intervjuer i Värvet, en podcast. Och så var det någon artist, Money Brother, en rockartist. Och så pratade de massa länge om hans liv och fram och tillbaka. Och så plötsligt, lite out of the blue, sa han: ja, jag tror ju på Jesus, för honom har jag mött. Det fanns ingen ledtråd om att det skulle komma. Och så började han berätta att, jo men du, jag var sjuk och jag var i USA och hade ont, jag tror det var knät, det var något problem. Och så kom det några typer och så frågade de: är du sjuk? Ja, sa jag. Kan vi be för dig? Ja, sa den här Money Brother, den här svenska artisten. Och så bad de, och så vart han frisk. Och så sa Money Brother: så att ja, Jesus har ju helat mig, så honom måste jag ju tro på. Men det fanns ingen fortsättning. Det var ett härligt vittnesbörd om ett möte, ett oväntat möte med Jesus. Men jag satt och lyssnade och trodde att jag skulle få höra en fortsättning. Men den fanns inte. Eftersom ett möte med Jesus, det kan ju bli bara ett tillfälle, ett bönesvar, ett fantastiskt, nu är jag frisk. Och så fortsätter liksom livet som det gjorde innan. Så kanske det inte var för hans del, men det var så det lät. Då behövs Ananias. Det behövs ett möte med troende som kan vara med och hjälpa till för den här fortsatta vandringen. Jag tror den är otroligt viktig. Men det är inte Ananias som tar initiativet. Ananias är skeptisk. Med rätta. Paulus är ju känd för att sätta sådana som han i fängelse. Men Jesus hjälper honom att förstå att det här är hans uppdrag. Och de finaste orden i det här mötet mellan Ananias och Paulus, det är starten. Saul, min broder. Saul, brorsan. Det är jättekonstigt att säga det till någon som har förföljt Ananias vänner, satt hans vänner i fängelse och hotar hans liv. Och så säger han: hej min broder. Han borde säga: hej min förföljare, nu ska vi ta tag i det här. Och där är han profetisk. Han väljer att se bortom det som har varit, och så väljer han se det utifrån det Jesus har sagt, och så ser han framåt vad som kommer bli. Min pappa har ett väldigt tydligt exempel på det. Han har varit missionär väldigt, väldigt många år i Tyskland, och under en period när han var i Berlin och mötte och försökte hjälpa ungdomar som var hemlösa och höll på med droger och sådär, och bodde i en vagnborg i de lite sämre delarna av Berlin, så var det en som bodde där som kallade sig själv och presenterade sig alltid som Byxe, tror jag det var. Vilket, om jag kommer ihåg det hela rätt, betyder häxa. Så hon var häxan. Så vad han hette egentligen fick liksom min pappa aldrig reda på. Hon var i och för sig kanske bara i 20-årsåldern, men hade levt så hårt i livet så att hon såg väldigt sliten ut. Det var inte många tänder kvar i munnen, och det var inte mycket som fungerade i livet. Drogerna hade tagit ut sin rätt. Och min pappa sa direkt till henne: tyvärr, jag kommer aldrig kalla dig för det. Jag kallar dig för prinsessan. Och så körde han konsekvent med den titeln istället, istället för att få vara häxan. Och där tänker jag att min pappa gjorde precis samma sak som Ananias. Att se vad en människa djupa sett är och kan bli och bekräftar det istället för bara bekräfta det man själv kanske känner eller ens det misslyckade i ens liv. Tänk vad många elever som precis nu har fått sommarlov som behöver lärare som är som Ananias och ser det som kommer, det som kan bli, det där fina längst in och inte bara ser problemen och stöket. Så ska vi vara som Ananias. Och här sker mycket. Här i Damaskus, i mötet med Ananias, han börjar se igen. Han blir döpt. Och så kommer de där sista orden. Och efter han hade ätit så återvände krafterna. Krafterna återvände inte i undret, alltså när han fick förbön börja se igen, eller när han blev döpt. Ibland gör vi saker väldigt andliga. Krafterna återvände när han fick lite att äta, helt enkelt. Och de fantastiska undrena som Gud kan göra samverkar alltid med det enkla vi kan göra. Gud gör så att den som inte ser kan se igen. Gud förlåter synder och vi kan laga lite pastasallad. Och så samverkar vi tillsammans och så kan krafterna få återvända. Så går åren mellan det vi har läst nu och nästa text, så går det ganska många år. Men vi läser vidare i kapitlet och så står det så här. När han, alltså Paulus, hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som hade talat till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. De bestämde sig för att röja honom ur vägen, men när bröderna fick reda på detta tog de honom ner till Caesarea och skickade honom därifrån vidare till Tarsus. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judén, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan och den växte genom den heliga andens tröst och stöd. Vi har Jerusalem. Platsen för bekräftelse, för kallelse och ett möte inte bara med en troende utan med liksom den stora kristna gemenskapen. Det var en fortsatt viktig punkt i Paulus vandring. Och här har vi Barnabas. Hans namn betyder tröstens son. Och han fick gå i god för Paulus och säga, nej men jag vet vem han nu är. Han bekräftade Paulus som lärjunge, som ledare, som apostel får man nog säga. Och innan detta hände så hade Barnabas alltså tagit tid och gått bredvid Paulus. Han hade följt Paulus, sett vad som hände, varit med i den här processen där Paulus gick från att förfölja de kristna till att predika Jesus. Han var med i den processen. Barnabas gör det här vid fler tillfällen. För längre fram läser vi att Paulus blir trött på en av sina medarbetare och tycker att han inte är pålitlig. Vi skickar iväg honom och då säger Barnabas, vet du vad? Då tar jag hand om honom. Så precis det som Paulus blir utsatt för, att andra inte ger någon plats, det råkar Paulus också själv göra gentemot Markus lite senare i Apostlagärningarna. Och då är direkt Barnabas där och fångar upp den där som inte får vara med. Det är den kristna kyrkans kallelse att vara. Som Ananias och som Barnabas. Vi vill ju gärna att det ska gå snabbt med en omvändelseprocess. Både när vi omvänder oss och när vi följer andra som är i en process att liksom lämna sina liv i Jesu händer. Vi vill att man ska vara där på vägen, pang, boom, under ett händer och sen är det klart. Men det är en längre process som går till Damaskus och till Jerusalem. Jag har en vän som jag varit påmind om här om dagen, för vi hade ju skolavslutningar här i kyrkan för Victoria skolan. Det var ju otroligt härligt att få se alla dessa människor och vara med. Och så började jag prata med ett par stycken efteråt som jag inte har träffat innan. Så visade det sig att vi hade lite gemensamma vänner. Och bland annat en vän då från samma by som mig, Bjästa utanför Örnsköldsvik. En liten, liten by. Och där, min vän, han kom snett i livet redan från början. Så droger och kriminalitet, det var hans liv redan i högstadiet. Han är ett gäng år äldre än mig, så jag träffade inte honom i den perioden av hans liv. Men han hamnade snett väldigt tidigt. Och polis och massa fängelser, och liksom det var där han hamnade. Och de hade koll på honom. Sen, precis som Saul, så mötte min vän Jesus. Han fick ordning på livet. Och nu jobbar han som, bland annat som fängelsepastor. Och för några år sedan så skulle han på ett nytt fängelse, eller ett nytt häkte, för att vara där i sin roll som pastor. Och han kom in där och då hade han liksom prästkragen eller pastorskragen på sig för att tydliggöra hans roll. Och skulle han gå in där. Och bakom honom så stod det en vakt. En person som jobbade på fängelset. Och den här personen såg bara min vän lite snett bakifrån. Och då tänkte den här vakten, jaså, gick det så här illa för honom? Är han tillbaks här igen i fängelset? Det var ju typiskt att det inte kunde gå bra för den här killen heller. Och så vände sig min vän om och liksom flashade med sin prästkrage, så att säga. Och den här vakten fick bli väldigt förvånad. Och med, jaha, du är inte här som kund. Du är inte fängslad. Du är här, du är pastorn i sammanhanget. Så jobbar Gud. Han gjorde det med Paulus. Han gjorde det med min vän här. Och han gör det med massa människor runt omkring oss. Mer eller mindre dramatiskt. Så får den som har varit längst bort komma närmast. Så funkar Gud. Och vi har de här tre platserna i mötet med Jesus. Det här oväntade mötet, när vi gör annat, när vi kanske är på väg åt ett annat håll, så sker ett gudsmöte, ett bönesvar, en upplevelse av Guds närhet, en frälsningsupplevelse eller vad det nu kan vara. Det är något som Gud har i sin hand. Vi kan be att det ska hända oss, vi kan be att det ska hända andra, men det är i Guds händer. Det är Jesus som sköter det där. Och så finns de här andra platserna. Och vilken ordning det här sker i människors liv, det kan ju variera. Men så har vi Damaskus och mötet med Ananias. Och där har den som är troende en väldigt viktig roll att fylla. För vi kan vara den som får leva ett kristet liv tillsammans med någon som har gjort ett gudsmöte. Få börja processen, få vara den som ber, få vara den som går bredvid, den som döper. Och så har vi Jerusalem, när liksom kyrkan får ge sitt godkännande, gemenskapen får säga välkommen in, och när man rustas för tjänst och får bekräftelse i vem man är. Hela de här, alla de här delarna behöver få hända i en människas liv. Och det kan vi få vara en del av. Ibland så kanske vi får följa en människa hela vägen. Ibland är vi bara med en liten kort del i den här processen. Ja, det kan vi inte styra över. Men vi får möjliggöra Guds möten. Vi får vara som Ananias och som Barnabas. Vi ber. Jesus, tack att du vill möta oss. Du ville möta Saul för att du såg vad han kunde bli. Du såg vem han var djupast sett. Och du såg bortom de saker han gjorde. Och han fick gå från att bli en förföljare till att vara någon som predikade och levde ditt evangelium. Vi ber att vår församling, vår gemenskap, ska få vara som Ananias. Som ser en broder i den som inte är det än. Som vågar gå till den som andra går förbi. Som tar tid för den som andra inte tar tid för. Och vi ber att vår gemenskap ska få vara som Barnabas. Som bekräftar, som går i god för, som ger plats. Gud, vi ber att vår församling, vår gemenskap ska få vara en plats där man får upprättelse. Där man får ta nya tag med dig. En plats för Guds möten. Vi ber så i Jesu namn. Vi ska nu få tillbe tillsammans, sjunga lovsång och få be. Och vi kommer börja med sången, tror jag. Visst är det Vilken vän jag fann. För det var ju det som Paulus fick vara med om. Han fick möta sin mästare, sin vän Jesus. Honom får vi också möta och vi kan få leva med. Rör dig i de olika böneplatserna med tackträdet och korset och förbönsplatsen och ljusbäraren. Eller var i bänken, stå upp, sitt ner. Så tar vi tid att lyfta vår och vända vår blick till Jesus.